Hej och välkomna till den jättehetsiga avslutningssommarpodden innan allting bara ska åka och fixa allting.
Va?
Så känns livet nu.
Ja, men kan du inte
nu
säga fredagspodden? För det sa du aldrig.
Hej och välkomna till fredagspodden. Men vi är ju så här lite karatekid upplärda då.
Då ska den personen bort i ditt liv. För då är man ju psykopat. Det kan vi bara skriva under på en gång.
Och det var ju en sån jag hade.
Exakt.
En gång i en överlappning så var jag tvungen att gå på golfkurs med den där gamla killen en hel vecka för att du skulle kunna göra andra saker. Det var inte så kul för mig.
Du pratade om hur hetsigt det är innan man ska åka iväg. Då vill jag bara säga en sak. Vi ska inte tjata så mycket om vår utbrändhet. Det är inte det jag vill komma till. Men
förra vi är inte utbrända.
Nej, men vi har ju varit så stressade den här våren. Varje vecka ska ni behöva höra jobbet det med roman. Och så. Det är så hemskt för er som ska leva med oss. Men det jag skulle säga med det var att förra veckan fick jag makat här. Det vet ju du, va? Men
det vet jag.
Det är inte det jag ska prata om heller.
Nej.
Det jag ska prata om är att jag gick in i en hälsokostaffär.
Nej.
Och då träffade jag på en typ som är min värsta typ.
Berätta.
Som du kommer förstå.
Ja.
För du vet, när man är stressad eller mår dåligt och så här, och man ändå har koll på det för att man ber om hjälp, då behöver man liksom inte extra hjälp på något sätt som det här jag kommer få. För att man är inte helt dum i huvudet.
Nej, men man vill ju bara bota saker.
Man vill bara bota. Ja. Så jag vet ju redan allt det här och så där. Men jag vill ändå så här, hitta något bra jag kan äta. Om det finns någonting jag kan dricka eller någonting som är bra för magen eller någon tablett eller urt eller något sånt där.
Men bara, alltså när man är så stressad och livet är lite så hetsigt, bara att gå in i en hälsokostaffär gör ju på något sätt, det är halva botet.
Ja.
Förstår
och
du?
Lyssna på det här då.
Ja.
Jag kommer in, säger så här. Hej, hej. Jag skulle bara höra om ni har någonting. Jag har makat här nämligen. Om det finns någonting som man kan äta, om ni rekommenderar någonting som är bra eller så här. Jag hade typ bara koll på bananer, förstår du?
Ja, ja.
Då får jag den här. Ja, du. Då skulle jag vila om jag var du.
Ja.
Ja, det fattar ju jag också, vill jag bara säga till henne.
Ja.
Förstår du?
Sa du inte det?
Ja, men jag sa ju typ det. Jag var på yoga igår och idag har jag vilat hela dagen. Och jag försöker. Men jag bara tänkte om det är någonting jag kan äta också. Ja, det är nämligen så att vila är den bästa. Men okej då, då ska vi se vad vi kan hitta på till dig då. Den, du vet. Sen kommer det här. Dricker du vanligt vatten? Ja, det gör jag.
Det gör man ju.
Det skulle inte jag göra om jag var det.
Nähä.
Nähä.
Vad ska du dricka då?
Det skulle du märka bara på ett par dagar att din mage blev helt annorlunda om du köpte den här vattenrenaren.
Nej.
Jaha, vad är det för vattenrenare? Är det den här maskinen bara 3900 kronor?
Ja.
Alltså då blev jag irriterad.
Ja, såklart.
Ja, förstår du. Sen ser jag en annan liten burk där det står pollen på.
Mm.
Och då tänker jag på vår mamma som har pollenallergi.
Ja.
Så jag säger så här, du förresten, funkar det här mot pollenallergi? Då är hennes svar så här. Du, nu är det så att jag är terapeut också. Och jag märker på dig att eftersom du både har allergier och magkattar så finns det grejer som du borde ta tag i. Men Hanna, får man säga så här
till... Fast det där är ju faktiskt ett påhopp.
Men det är det jag menar.
Alltså någonstans så är det så här, vi älskar ju terapi och tycker att det är bra. Men det är ju lite så här att man söker sig till terapi när man känner att man behöver.
Ja, det är ju nyckeln till att ja, vara, men, kunna göra en bra terapeutresa.
Det är väldigt få som kan säga så här, jag är terapeut, jag ser på dig. Alltså man har ingen aning. Det är till och med så här, när man går till en terapeut, hon kan inte varit en riktig terapeut, tänker jag.
Men
när man går dit, då är det först så här, vi ses tre gånger och sen så får vi se om det är det här du behöver eller inte. För det vet man ju inte först man har gett sig in och pratat lite grann med varandra.
Och då blev jag så irriterad, jag bara, du, det är min mamma som är pollenallergisk. För liksom, förstår att jag blev irriterad. Och när man är så här lite som jag var då, jag ville typ, jag ska inte säga vad jag vill göra med henne.
Du blev arg.
Jag blev jättearg.
Men vet du vad jag tänker när man träffar den typen av personer som ska berätta för en? Man kan vara mer eller mindre mottaglig för det eller liksom stressad av det. För ofta är det så här, men man vet en massa saker. Men sen finns det de här hobbyproffsen. eller vad man ska kalla dem för, som också så här, ska påstå hur man är och varför man behöver olika saker.
Men det finns ju typ, jag har någon så här bekant som alltid kramar om mig lite extra och är så här, hur mår du? liksom, alltså då blir jag helt tokig också. För det är så här översitteri tycker jag, att säga till någon annan så här, titta lite ner och du ser trött ut.
Ja, men jag har ju en kompis som alltid ska ställa diagnoser.
Nej.
Jo, på en. Så. Uh-huh. Ja, och grejen är så här, att jag tror för sig så här, visst, hon är så här superintresserad av olika saker. Hon kan ju ställa så här diagnoser. Men hon är väldigt så här intresserad av folks fysik och sådana saker. Men då kan det också vara så här att om man sitter som ett vanligt samtal, så hon bara, alltså nu ser jag på din hy att den är inte bra just nu.
Men
jag tror inte att det där kommer från, alltså hyn, jag tror att det kommer från magen. Man bara,
men okay. Det är ett jävla påhopp tycker jag.
Ja, men, för du har inte frågat. Ibland så kan det bli också så här, alltså din hy är verkligen fin nu. Man bara, och då kan man ju också bli så här sjukt glad för någonting som man inte ens har tänkt på. Om den är bra eller dålig eller liksom någonting överhuvudtaget. Men sen så ska komma med den typen av goda råd då. För att lägga ihop det ena och det andra. Och jag tänker så här, att du och jag, vi kan ju hålla på så att diskutera oss fram till diagnoser då.
Absolut, det är ju lite vår hobby också.
Fast du skulle inte ställa en diagnos på mig utan att jag har bjudit upp dig och sagt så här, hjälp mig och lös den här grejen.
Nej.
För att om du hade sagt så här, ja, nej, men jag tror att det här att du har mustasch. Alltså det tror jag är hormon. Det kan också göra att det där som gör att du kanske samlar på dig mycket vatten. Alltså, eller liksom, förstår du vad det är? Att det är så här,
jag vet.
Och allting det där är egentligen bara så taskigt sagt. Man bara, jag har mustasch och du menar att jag är lite fluffig i kroppen. Alltså, att det är där man hamnar på. Det är
svenska grejer som kommer fram.
Och nu blev det då så här, det här med att du har allergi och magkatarr. Då förstår jag att du inte du mår så himla bra.
Men, alltså sluta.
För det är också lite som att man säger så här, för det har jag också tänkt på, en typ som jag har träffat på många gånger, som ska förutspå om folk ska skilja sig.
Ja, oh, jag vet, de har man ju alltid.
Ja, och det är lite samma sak tycker jag. För att grejen är så här, förr eller senare så kan det ju hända så att de här personerna har ju liksom,
de har ju rätt någonstans.
Alltid rätt, ja. På ett sätt. De är alltid nära, det är så här, att
det
ha
det kommer
rätt.
Börja regna snart. Man bara, ja, det, någon gång kommer det börja regna.
Ja, exakt. Och så kan det ju vara. Och då kanske de hamnar på så 80% rätt i slutändan. Så. För det kan ju ta flera år. Då bara, det var ju det jag sa. Alltså så, då är man så här, ursäkta, din den här liksom spaningen. Alltså det blir så här, för det är som att man claimar någon annans känsloliv då. Och så här, de är inte bra för varandra.
Nej.
Men de kanske var jättebra för varandra.
Tills för en månad sedan.
Ja. Jag har ingen aning om.
Nej. Men du, jag har också en ny typ. Alltså nu när vi ändå gör på typer.
Mm.
Som är lite så här. Om man vill säga så här att, ja, du nu skriver bok.
Mm.
Och har fått ett jättefint förskott. Och liksom det går jättebra för den där boken, säger vi. Så jag är så här person som bara, åh gud, jag borde också skriva bok. Så här förenklar hela så här. Det är inte så att du är duktig eller någonting, nej, som nej, har skrivit nej, en nej, bra nej. Bok eller, alltså så här, vi startar det här företaget och det går bra, sig. Och sen så bara kommer så bara, jag borde också starta företag.
Ja, men precis,
man hör att det så här går bra. Man bara, som att det inte ligger något hårt arbete. Alltså det är så här, random people kan göra precis vad som helst.
Ja, men bara så här, jag är lika bra som er, men jag har bara inte gjort det än.
Men typ
för det är
så.
Typ så man säger.
Ja, typ om jag hade en kompis som var, alltså jag var bästis med Klott Kalla, som jag tycker också att jag
är. Ja.
Vi är ju det, du
är klart.
Som att jag skulle säga till henne så här, jag borde också träna så där mycket upp på skidor. Så kunde jag också blivit. Fan, typ.
Att jag inte bara började 5 år tidigare.
Ja, det är dumt. Eller att mina föräldrar bara inte satte mig i skidskola. Som att det var det hängde på.
Nej, men det är någonstans när man så här förringar allt hårt arbete som man har.
Eller
haft.
Talang framförallt.
Ja,
det är ju
verkligen.
Det som det är. För det är så här, alla har olika talanger. Det ska man ju vara stolt över. Det är ju fantastiskt.
Ja.
Och då kan det vara någon som har jobbat jätteår. Det kanske är någon kompis till mig som har fantastisk stil. Alltså den snyggaste, bästa personen jag vet i klädstil. Och så skulle jag säga till henne så här, okay, jag borde också lägga lite mer tid på att köpa kläder. Så skulle kunna se ut som du. Förstår du? Det är ju jävligt taskigt,
ja,
om det är liksom.
Fast det är det där, när taskigt är så sublimt liksom, alltså så här, och otydligt och liksom fin, vad ska man kalla det för, finstämt, så blir det ännu taskigare för det lever kvar så länge i en sen efteråt, för att det var inte riktigt snällt.
Nej, det var inte riktigt snällt. Så det var ju som att hon skulle säga något så här typ, jag är avundsjuk för att det går bra för dig eller för att du har den här talangen eller så vidare.
Ja, men det är en helt annan sak att man säger så här, alltså din stil, jag dör på den. Alltså du är så inspirerande. Tänk om jag bara kunde skärpa till mig och överhuvudtaget så kanske jag skulle nå till hälften.
Du lagar fantastisk mat. Jag säger så här, herregud, tänk om jag skulle kunna vara så här duktig på att laga mat. Fast, inte så här, och herregud, jag borde också lägga mer tid på att handla mat så jag kan laga som du.
Men varför lagar jag aldrig mat? Det blir jättegott det här nu när du gör. Det är som att man tar talangen ifrån. Men vet du vad det där? Det finns ett ord för det här som vi pratar om. Och det är ju ödmjukhet.
Ja.
Ödmjukhet är ju ingenting som man bara har.
Nej.
För jag tror vissa människor, alltså just de här personerna, typerna som du pratar om, jag tror att det är en person som tror att de är så ödmjuka.
Tror du?
Ja, men på ett sätt. Alltså ofta att det är så här,
jag tror att de har det i personligheten, att de liksom kan säga hur som helst, för de är väldigt säkra i vad de säger.
Ja, för någonstans är det ju så att vad ödmjuk är ju någonstans att man har ganska gott självförtroende, men samtidigt så har man någonting i sig att man som gör en ödmjuk är ju ofta att man är lite kantad av saker och ting. Alltså man tar inte något för givet.
Nej.
Och det är ju någonstans viktigt. Medan den här personligheten tar ju för givet att den kan alla de där sakerna. Mm. För jag tänker också så här, när man tänker på hur man uppfostrar sina barn då. Man håller på att säga att de är så duktiga hela tiden.
Mm.
Och att de kan allting. Men sen så vet man också så här att det är otroligt viktigt att inte säga att barnet kan simma om det inte kan dra.
Nej. Och att de ska känna på det och misslyckas. Det är sant ju. Man vill ju att de ska tro att de klarar allt. Men då finns det ju ingen ödmjukhet kvar.
Nej, men jag tror så här, för jag tror att kombinationen, för att om man tittar på dig och mig, hur vi är uppfostrade, eller så här, i våran barndom och så här. Så någonstans så är det så att vi fick ju lära oss liksom att the sky is the limit. Vi kan bli precis vad vi vill. Men samtidigt så är vi liksom drillade bakifrån, tänkte jag säga, men liksom i att, ja, men om man inte är bäst så kommer man ingenstans.
Nej.
Och att hårt arbete premieras, att man måste lägga ner de där timmarna, man måste vara bäst, man måste kämpa på saker, alltså så här lite någonstans, men vi är ju så här lite Karate Kid upplärda då. Förstår vad jag menar?
Ja.
Att det var så här wax on, wax off. Alltså att någonstans så...
Fan vad bra film det var alltså.
Ja, men...
Fast det vågar man inte se igen, för det kommer inte vara lika bra idag.
Nej. Men jag tror någonstans här att det är kombinationen av det där. Men då tror jag också så här att man kanske måste också släppas lite lös att få testa. För att om föräldrarna går bredvid barnet hela tiden, då misslyckas de ju väldigt sällan.
Ja.
Jag hade faktiskt ett sånt dilemma igår med Rosa. För Rosa började bli så här stor. Och då så var det just det att det har varit ett jäkla liv alltså hemma. I frågan, som jag inte ens tycker är en fråga, så här, om jag skulle följa med henne på föräldrarpicknicken eller inte i skolan. Och i min värld, i min agenda, så är det så här. Och det är väl kanske då för att, alltså mamma har alltid varit där, men pappa har ju varit lite hejsansvisa med om han har dykt upp eller inte. Så att för mig så är det så himla viktigt att alla ska komma.
Såklart.
Så det blir så fel för mig när hon säger så här, du får inte komma på familjepicknicken. Nej. Då säger jag så här, varför då? Nej, för det är pinsamt.
Mm.
Ja, för det första så är det inte så kul för mig att vara så pinsam människa. Eller?
Men du är men ju här, ganska pinsam, jag ganska förstår pinsam. Ju.
Ja, men det här växlar så. Och hon bara, nej, för jag tycker inte att det är pinsamt. Det är bara det att jag vill gå själv och alla ska gå själv. Och det är ingen som kommer ha, alltså så här, allt det där liksom så. Men det här har gjort att vi har bråkat typ i 3 kvällar. Men så tänkte jag till slut så här, mitt jobb som förälder, det är att vara en jobbig jävel. Att skita i det och bara tvinga mig på, vara där och hela tiden. Men så tänkte jag så här, nej, men om jag då, men jag bara låter henne göra det här nu. Hon får gå själv. Hon skulle göra allting själv. Så får hon känna hur det känns. Och då kommer hon säkert tycka att liksom pinsamheten är mindre än att det är härligt att ha sina föräldrar där.
Det var som alla gånger jag inte skulle följa med till Gotland på påsken. För jag skulle vara hemma med mina kompisar varje år i så här några år under några så här senare tonår. Bara det att jag hade glömt att fråga kompisarna vad de skulle göra, för de åkte ju till sina familjer.
Ja.
Så var jag ju ensam hemma i stan och fick ringa gråta till mamma och köpte flygbiljett. Och,
ja, men det var ju liksom alltid så. Och det är just det där som jag har i mig. För då tänker jag så här att nu till exempel då, så var jag så här, ska vi gå fika efter skolavslutningen? Vi hade skolavslutning idag. Nej, det vill inte hon, få ska vara med kompisarna. Jag bara, fast Rosa, fråga först vad kompisarna ska göra. För det är typiskt så här, hon bara, då har någon bild om att de ska gå till någons trädgård och hoppa studsmatta och det är någonting annat och så. Och sen kan det ju vara så här, nej men alla ska på studentfest hos någon annan. Och jag plötsligt så hon själv där hemma bara. Så det där har jag i mig då. Och det där är liksom någon form av så här, men livsdilemma hela tiden liksom, hur mycket man ska gå bredvid sina barn eller låta dem jag misslyckas vet. Eller känna eller
det
liksom
där tror jag
så.
Att det kommer vara det absolut svåraste med föräldraskapet.
Ja.
För att man börjar ju med att bara ha dem så nära, lämna aldrig mitt knä. Och så ska det ju vara. För att sen ska kunna släppa mer och mer. Men jag vill inte göra det. Jag har ingen lust alls.
Nej, jag vet. Och jag har säkert sagt det förut, men jag gick i terapi för ett par år sedan. Eller precis när Rosa hade börjat med lite så här tweenie-aktigt beteende. Och då sa den här kloka kvinnan som jag gick hos ett par gånger, så sa hon till mig så här, för jag tog det väldigt personligt. Alltså det gör jag fortfarande. Alltså, eller så här, hade inte hon sagt det här till mig idag, då kanske jag hade hållit på och bråkat med Rosa om det här med picknicken på ett personligt plan. För det som hon sa då var så här, att ju starkare band du har till ditt barn och när de ska frigöra sig, vilket hon ska göra nu i de här åren, så måste hon slå sig på ifrån bandet. Det här. Men att jag skulle tänka på så här, hon slår inte på mig, hon slår på banden.
Just det.
Och det där tänker jag då att det är det hon håller på att göra då, då. Och så tänker jag så här, att bli besviken på sina föräldrar. Att om man inte har fått slå på de där banden och göra sig av med dem, man fortfarande har den där. För att jag vill ju inte att hon ska känna så här, vi säger att jag hade tvingat mig på det här nu. Nu är det här väldigt förenklat.
Ja.
Men så kanske hon då, om hon inte tog med mig på allting resten av livet, skulle få dåligt samvete för att jag blev på något visst sätt när hon...
Ja, just det.
Förstår du vad jag menar?
Bra tänkt, Hanna.
Jag vill att hon ska känna liksom att så här, jag finns där alltid. Men jag vill inte att hon ska känna dåligt samvete om hon inte behöver mig.
Nej, för det är ju hemskt. Det vet man ju har skett så många gånger. Att det går en massa vuxna barn, alltså människor, inte barn, som har dåligt samvete för sina föräldrar, som att de vore små barn.
Ja, ska vara, men jättemycket. Tiden.
Och det är också, inte rättvist.
Det är inte rättvist. Jag tycker att så här, du och jag har ju lite olika sådana saker runt oss. Inte du och jag med våra föräldrar, men liksom sådana saker. Och det har väl fått mig att fundera mycket på det här då. Men det är just det där när man liksom också kan spegla det mot... När man faktiskt har en så här, på väg att bli tonårsdotter, så måste man ju spela. Alltså, det är så här, vilka fighter ska jag ta här nu? När ska jag tvinga mig på? När ska jag låta henne vara? Och så, samtidigt som det är så här, ja, men skulle hon vara så här, komma hem klockan 11 på kvällen och bara varit där och jag inte visste så, här, så att jag inte hade liksom någon koll på henne. Det är en annan sak. Men hon går ju på den där picknicken, hon skulle också ordna massor själv. För jag var så här, men Gustav är hemma, han kan fixa massor. Kom bara, jag ordnar det själv. Så de kom hem och bara, men vad hade för massor? Kom bara, riskakor. Bara, men det är inte mat. Och sen fick jag ju höra idag på skolavslutningen att alla föräldrar hade varit så här, men Rosa, ska du inte sitta här och vill ha lite kyckling? Alltså så här. Så att, även om hon aldrig skulle säga det till mig.
Nej.
Så tror jag att det var en skräckupplevelse. Jag hoppas det i alla fall.
Ja.
Men att hon inte känner att om hon gapar och skriker och det finns någonting och jag inser något allvar i det, inte kommer att tvinga mig på. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i alla smaker, styrkor och format.
I sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare är det en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Den kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com och klicka på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är sponsrade av Mathem. Jag är så uppspelt. Får jag bara säga några saker här nu? För att, alltså så här. Jag handlar nu på Mathem. Eller jag har gjort det alltid. Alltså de här lådorna, Amanda. Vet du hur härligt det är? De har ju bytt från kassar till lådor.
Men du,
pratade om det.
Det var ett genidrag.
Nej, men alltså det är det bästa som har hänt. Så här,
För det första, så här, Filip bara, ah, det här är också så här, det är geni det här. Och han bara tittade på det här, hur man vek ihop och alltihopa. Och sen har vi ju en ny brandbil hemma.
Såklart. Frank. Nej men alltså det är så bra. Men jag måste också säga, för att vi har ju pratat ganska mycket om, på senare tid, om hell hour.
Mm.
En timma som inte vi tycker så mycket speciellt om i vardagen. Där man ska komma på vad man ska laga, gå handla, laga, alltså du vet, det är så mycket. Mathem är ju en del av att lösa hell hour till happy hour.
Verkligen.
Det är ju liksom kanske en av de viktigaste.
Nej men alltså det är min nästa grej. Det är så här, jag ska bli lika proffsig med att handla som Mathem är på att leverera.
Det är jättebra.
Men så då, att man har allt det där som man behöver för allt. Alltså det är så underbart.
Gud vad bra.
Nu blir det också ännu billigare för alla våra lyssnare. Som vill testa Mathem.
Mm.
Så alltså, vänta inte en sekund till. Skriv in koden fredagspodden 200 i kassan. Och det ger alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj. Du, Amanda, jag är så glad du. För att vi är sponsrade av Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive.
Du, det här kan jag säga är något för mig. För att, alltså nu, jag har ju galopperande sämre syn.
Så jag är med. Jag är ju numera en glasögonbärare.
Orm.
Alltså alltid. Ja, en glasögonorm.
Exakt. Och då är det så här, jag var ju duktig och gjorde ett par glasögon för några år sedan. Men tror du att de håller stil, styrka eller att de är sönder? Ja. Alltså, det är liksom, de måste ju bytas ut. Det är ju inte så att man kan skaffa ett par för resten av livet.
Nej. Men så här, om du då har Synoptik All Inclusive så är det så här att då kan du byta ut ett par per år, vilket är otroligt, vilket man verkligen behöver. Sen är det också så här, när man är då en sån som jag, som är så här, ja men nu måste jag ha glasögon hela tiden. Jag vill inte ha samma glasögon varje dag.
Det är som att ha samma kläder varje dag. Du vill inte heller.
Du, det är det. Nej, då vill jag ha så här, de här ballar som jag har till det här och de här som jag har till det här. Och sen också så här, tonade glas. Mm. Alltså nu är det sommar också. Så här, ska jag ha dubbla glasögon då? Eller? Alltså,
nej, förstår,
jag behöver ju liksom, nej. Och då kan jag få hjälp med allt här. Och det som också är jättebra, för att jag har ju ett barn. Jag har flera barn. Men ett barn som älskar att ta mina glasögon och typ slänga iväg dem. Och då är det så att all service ingår, som fria glasbyten.
Och synundersökningar, Hanna, för min blir sämre. Jag måste göra en ny synundersökning. Alltså det här är så bra.
Allt det här är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader.
Nej.
Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Jag följer Victoria Beckham på Instagram.
Ja.
Och på tal om Victoria Beckham så vill jag prata om otrohet med en annan vinkel än vad jag har tänkt på förut.
Mm. Okay. Förstår intressant. Du?
Ja. För att jag har alltid varit en sån människa som har varit extremt emot otrohet. Och jag har varit så här livrädd för det. Jag har typ gjort slut med mina killar innan jag ens skulle kunna börja märka en tendens till att de inte skulle vilja vara med mig mer, för att jag är så rädd för att de ska vara otrogna. Alltså så här, jag har varit livrädd för det. Och jag har liksom gjort klart för alla som jag någonsin har varit nära att otrohet, en kyss och jag vill aldrig mer se dig mer. Och så här. Så tänkte jag i alla fall på Victoria Beckham, som ändå, jag måste säga, jag såg dem, de har ju fyra barn, David och Victoria, på någon modevisning eller vad det var. Och att jag tror, alltså att jag faktiskt idag ser henne som en otroligt stark kvinna. Som, och det här är ju då speciellt, för det här är ju inför hela världen hon gjorde det här. Men drog sig igenom den mest fruktansvärda otroheten, som var helt officiell. Hon hade någon stark bild av att det är jag och han. Och jag skiter i den här älskarinnan, det här som har hänt. Och så här byggt vidare på deras familj och skaffat två barn till. Och jag tycker de ser ganska, nu har man ingen aning om vilka som är lyckliga och inte.
Nej.
Men jag bara menar så här, att den nya vinkeln jag tänkte på var att det finns också något starkt i att klara av en otrohet i en familj.
Ja, men för vet du en sak? Jag tänker, jag har ju varit med om det här. Att levt i en relation och liksom så. Men det var inte
otroheten som fick mig att skilja mig.
Nej.
Utan det var helt andra saker. Ja. Jag var liksom beredd på att bygga vidare och sådana saker. Och då tänker jag så här att alltså Victoria och David.
Det är så kul att vi pratar om
Vicky
deras.
Vicky och Dave. Ja. De har ju varit ihop otroligt länge.
Skit länge.
20 år typ.
Ja, men liksom jag tror det.
Hur länge som helst. Och så tänker jag på att ja, men folk liksom, ja, men man är ihop och sen så är någon otrogen och så skaffar de någon ny och hit och dit och liksom alltihopa så här. Och grejen är så här, det är jobbigare att bli ihop med någon ny än att komma över otroheten och hitta tillbaka till kärleken och det man har, tänker jag. Alltså det kanske inte är jobbigare i alla fall, men förstår
nej,
du
vad jag menar? Nej, men när man har en massa barn inblandat och så vidare. För det jag tänker på är så här, vi är ju nu för tiden moderna människor som har ganska, vi har svårare och svårare att hålla upp en livslång relation. Det kommer komma kriser, det vet jag. Ska jag och Alex hålla ihop det så kommer vi självklart ha några ordentliga jävla kriser.
Ja.
Och i kriserna så tror jag att det kan hända ganska hemska saker.
Mm.
Sen får man väl liksom, det är underbart om alla håller i sig så mycket de kan inom de kriserna. Men vi säger att det skulle komma fram att Alex hade, alltså nu är jag ju, förstår du, jag kan inte säga att jag skulle reagera. Men det är som det här jag börjar tänka på. Att någon av oss skulle råka göra någonting med någon annan eller så här. Så kanske inte det är värt att riska hela vår framtid. Alltså det kanske så här, man kanske lappar ihop det. Och så här, det där var en kris.
Ja men absolut. Men otrohet är uppmålat som det ultimata sveket på något sätt.
Såklart så. Det.
Men det finns ju massa andra svek i en relation som kan vara värre än otroheten då. Nu pratar ju du om så här påkommen otrohet också.
Mm.
Man kan ju ha grejer. Jag skojar bara. Nej, men det låter som jag är värsta otrohetsförespråkan. Det är inte jag.
Alltså, Hanna, och det måste jag säga. Vet du,
när jag hade tjejmiddag med mina tjejkompisar för inte så länge sedan. Men då säger min kompis bara, Hanna, när du var gift med din förra, att du inte var otrogen. För grejen är, vi hade så jävla dåligt hela tiden. Och grejen är, jag har aldrig varit otrogen i mina långa relationer. Så tydligen är inte jag en otrogen typ.
Nej, det är alltså väldigt härligt.
Men jag tror att det är för att jag är så jäkla upptagen av allt som pågår dig. Så jag förstår inte liksom när man skulle ha tid med
nej,
det.
Nej.
Men jag tänker också, det är klart att det är större risk om man så här, nej, men jag har ett jobb där jag reser jättemycket. Mm. Jag har, alltså, om man är i relationen och man är hela tiden ett team, så är det liksom, det är svårt att vara.
Fast, nej, så här tror jag, Hanna. Jag tror så här. Är du otrogen utan att det är dåligt i ditt förhållande, då ska den personen bort i ditt liv. För då är man ju psykopat. Ja. Det kan vi bara skriva under på en gång.
Och det var ju en sån jag hade.
Exakt. Exakt. Ja. Nej, men är det så att ni har en kris? För en kris kan du inte likställa med er vanliga relation.
Nej.
Och det är det jag menar kan hända.
Men det du värsta också är ju också att det kan ju vara så här att en i en relation kan också ha en kris. Man behöver inte båda vara i kris.
Absolut.
Det kan en ålderskris eller...
Nej, men Hanna, det kan hända liksom att din mans pappa dör och han förlorar fotfästet. Ja, och typ sen vet inte vem han är längre och måste kyssa någon annan tjej. Alltså, jag vet inte.
Ja, eller så här, han är så ledsen så att man känner sig helt ensam i relationen och så är det någon annan som är härlig där.
Exakt.
Och då, nej men alltså grejen är så här, som jag tänker liksom överlag med otroheterna i kris, så måste man ju till att börja med, alltså istället för att vara så här, du har varit otrogen för fan för dig, jag ska aldrig mer se dig. Så här, alltså, för det är känslan.
Det är
som
klart
man tänker
att det är.
Så, här, så skulle jag vara. Gå! Alltså så. Men om man då, då tror jag att det är viktigt att man är så här: okej, du har varit otrogen, det är inte så kul.
Då får jag också vara det. Ses igen.
Men då måste man se till omständigheterna innan man drar på den där jag har nolltolerans till otrohetsgrejen.
Ja, och om man pallar liksom hur man är lagd. Men jag bara menar att det som var en cool upptäckt för mig, bara hur jag har sett på det här, det är att innan jag har sett så här, stackars hon som lever med den där mannen som han var ju otrogen.
Ja.
Och sen när jag tänkte på Victoria så tänkte jag så här, fan vad hon är cool som stod upp för det där. Sen ingen aning, hon kanske har legat med 100 killar, så det var därför hon kunde göra det. Men det här var i alla fall hennes val och hon vågade stå för det.
Ja.
Och då
absolut.
Tyckte jag ändå så här att jag tycker att de
idag ser liksom, eller men så här, hon har gjort en otrolig karriär själv och hon har liksom,
men jag tror ju också så här, vilket jag hoppas att David gjorde, alltså någonstans så är det så här att man, om man ska överleva en otrohet, då måste man ju vara så här, vet du en sak, där hände, nu får du hata mig typ ett år, jag kommer ta det för att få tillbaka din kärlek igen och att du ska lita på mig och liksom alltihopa, jag tar alltihopa, du får fråga mig vilka frågor du vill, vi kör det här och liksom så. Efter typ ett år har gått,
Då får man aldrig mer prata om det.
Nej, då är det så här, nu börjar vi om, nu är vi kära.
För man kan inte varje aldrig gång man irriterar på att någon är sen typ,
du var otrogen mot mig.
Nej, men det går inte. Nej. Man kan inte vara paranoid och man måste börja våga lita på varandra igen och sådär. Men jag tror bara att i det här, nej men i den här nya moderna tiden, så kanske det ser ut så att, alltså jag vet inte.
Nej. Men du, apropå otrohet och såna saker, för jag tänker bara tillbaka till när jag levde då med en otrogen människa. Alltså jag var så bra på att få fram bevis. Alltså jag var ju, alltså när någon är otrogen mot en och man börjar fatta det, så blir man en ganska sjuk människa.
Det är
alltså
klart, att ha att göra med. Det är helt förståeligt.
Ja, man blir verkligen det. Helt plötsligt från att vara liksom ett tekniskt miffo, så var jag ju en hacker. Alltså förstår du? Jag tog mig in på sidor som inte fanns. Alltså förstår du? Det var ju liksom, och följde spår och länkar och fickor och grejer och nummer. Alltså jag gjorde liksom the research. Och någonstans så här, det som är så obehagligt med det, alltså jag kan minnas hjärtklappningen och skaket i händerna när man kände så här, nu får jag bevis på det här som jag trodde. Det är en så jävla obehaglig känsla. Men samtidigt någon form av skön känsla.
För det var en bekräftelse på ens sjuka hjärna ju.
Ja.
Det var inte bara ens sjuka hjärna.
Nej.
Det stämde ju.
Och så tänker jag bara på hur det är när man lever med någon som inte bjuder upp till det där. Vilket jag gör idag. Eller, jag har ingen aning om. Han kanske bara jäkligt
bra. I så fall gör han det bra.
Ja. Alltså jag skulle aldrig överhuvudtaget ens söka efter någonting. Min sökmotor för otroheten, jag har den inte ens.
Nej. Men alltså så här, jag har inte heller varit den otrogna typen. Men i kriserna så kanske jag flirtat med lite andra typer.
Ja.
Och jag är väldigt, kommer inte ihåg en gång, det är det roliga sådana. Du vet vad det var det.
Ja, men alltså, för det roliga kunde vara ju så här, festkväll och du så här, gick lite över gränsen alltså, utan att
då var jag faktiskt hård mot mig själv, för att det var inte så här, gick jättemycket över gränsen.
Nej, fast du pratade inte om specifik gång, du pratade om några gånger ditt beteende. Jaha, okay. Jag bara drar det först. Då var jag så här, som att du var så här, tuff och det var Lacho Laiban och alltihopa. Alltså du var så jäkla liksom, så man tänkte så här, wow. Och så skulle jag ringa till dig dagen efter. Alltså då kunde du vara så här, ja, så hade vi festat hela natten och liksom, jag hade ju sett med egna ögon saker som liksom så. Så om jag ringde till dig dagen efter, bara, hej, det är Hanna, du bara, ah, hallå, jag bara, alltså fan vad kul vad det går. Det är inte, alltså du säger ingenting till mig. Jag bara, men du stod just pratade. Jag pratade inte med någon. Jag pratade, alltså det var som en hysterisk människa. Och du var ju också arg på mig.
Jättearg. För du var det enda som hade sett. Jag ville inte att du skulle finnas, för du var beviset.
För ingen hade, det kunde ju vara så att du tyckte att du smög. Men jag såg ju alltid liksom, för jag kunde ju höra på ditt skratt så här. Så här, att du hade liksom var så här,
gjorde det till. Jag hade ju alltid envisades med att ha väldigt långa förhållanden ju.
Ja.
Alltså alldeles för lång för att vara så ung. Så det var ju liksom, det är klart att jag var skitglad när någon kille typ pratade med mig. Jag började skratta på något konstigt vis och blev så här sugen på kyssen.
Men det blev det. Det är inget konstigt vi pratade om när du var 20 år.
Ja, men jag menar det.
Det är det man ska göra då.
Man ska vara det.
Ja. Men det roliga den här gången då, då var det så att vi hade haft en, vi hade ju ofta karaokefester.
Ja, du hade det. Det var ju då jag följde med.
Ja. Och jag blev så glad också när du ville följa med. Men då var det alltid så här, du träffade någon kille från något helt annat än det du var i, något annat gäng.
Som såg mig på något annat sätt och sådär.
Ja.
Som och ville sitta och prata och lyssna på mig och så.
Ja, men okej, han blev så kär i dig. Han tyckte du var så fantastisk. Alltså så. Och jag bara såg så här, och ni bara dansade hela kvällen och pratade och bla bla bla. Så och så ringde jag dig dagen efter och då är du så arg på mig. och du bara ska förneka det här och säga att jag har hittat på och så saker. Men det sjuka är ju då att när jag då framkallar min engångskamera, så är det så att varenda människa jag har tagit kort på, bakom den så står du tätt omslingrad i den här personen.
Jag vet, det var så fruktansvärt. Så hemskt. Men det jag skulle säga var då att så fort jag hade gått lite över gränsen, och nu pratar vi inte så här otrolig otrohet, men liksom ändå så här, jag kände mig skyldig till någonting.
Ja.
Så hade jag ju, ni har ju hört nu, ångest.
Ja.
Och det skulle jag också säga, som jag lever idag, det är jävligt skönt att leva i en relation utan att ha den här ångesten.
Ja.
Att smussla med någon telefon eller någon ska prata om någonting eller så här, som man är, alltså förstår du?
Verkligen. Men så värst jag tror du liksom också att, i för du körde ju alltid överlappning med killar.
Ja, jag vet.
Och där var jag ju också alltid med.
Ja.
Då skulle jag vara någon så här förkläde typ så här. Du skulle gå på fest med mig, fast jag hade varit allt på fest med mig, utan att liksom använda sig av det.
Ja.
Och då var det också mycket ångest innan du fick det där på plats liksom, ja, med den där överlappningen.
Gud, man har liksom skadat sig själv. Tortyr.
Ja, men en gång i en överlappning så var jag tvungen att gå på golfkurs med den där gamla killen en hel vecka för att du skulle kunna göra andra saker. Det var inte så kul för mig.
Nej, det var inte alls kul.
Nej.
Nej, men jag bara menar att det är befriande att se så här skamfyllda saker på ett nytt sätt.
Ja, men det är det. Alltså, fast vet du, jag tror det är viktigt också att man öppnar den där luckan för att det inte är svart eller vitt.
Nej, det är det. Ingenting svart eller vitt.
Ofta så är det ju det att skammen är så stor i en att det är så här, om någon skulle vara otrogen mot mig så skulle det vara en sån otrolig skam. Jag kan säga så här, nu när jag har varit med om det, så är det så här, jag vill aldrig utsätta någon för otrohet för att jag vet hur hemskt det är liksom på det sättet. Men däremot så vet jag också så här, om någon skulle vara otrogen mot mig eller om banken skulle vara det, så skulle jag inte dö.
Nej.
Och det trodde jag nog innan jag hade varit med om det här.
Men det
att jag skulle göra.
Jag har trott ett helt liv. Det är därför jag har varit så rädd för det. Jag tror att det är precis som du säger. Sen så tror jag så här också att om man tänker sunt på otrohet, så är det den som har varit otrogen som är dum i huvudet. Som har gjort fel. Det är det som blir så skevt. För så känns det ju inte för den som har varit utsatt för otrohet.
Nej.
Då är det liksom den som är vinnaren som har haft någon annan. Och så har liksom på något vis. Och så man lämnar där kvar och man blev inte vald och man blev lurad och så här.
Ja.
Det, om man är kompis till någon som har blivit utsatt för otrohet, så måste man vara med och påminna om det där.
Ja, men
hur det egentligen ligger till.
Du har helt rätt. För att sorgen och rädslan handlar egentligen om att det bara är över. För att man liksom är ju så här, när det är otrohet så känns det så definitivt.
Ja.
Som att man aldrig då skulle liksom kunna gå tillbaka till det. Men det behöver det ju inte vara.
Nej.
Så att jag tycker man ska se så här, otroheten är ju vad det är då. Men jag tror att om man skiljer sig på grund, eller separerar eller gör slut eller vad man nu gör, på grund av otroheten är en del i det. Men då måste man också titta på vad de andra sakerna. För skulle det bara vara det, om man har haft en kris och man förstår lite och det är liksom så, då tror jag att man kan wasta många fina relationer på att haka upp sig vid det.
Absolut.
För jag tänker mycket på att vara ett team. För jag levde i ett äktenskap där jag inte var ett team med den som jag levde med. Att det är så här, jag var inte familj med honom.
Nej.
Att när man tänker på så här att jag är ett team med Gustav och vi är en familj. Då är det också så här, när man är i det, då vet man ju också om så här, varandras kriser eller hur det där är eller så. Jag tror det är otroligt många människor som lever så parallellt, oteamaktigt.
Ja, där kan vi snacka otrohet.
Ja.
För jag tänkte på det om det här om dagen. Jag tror att du och jag som med någon som hade diskussion om droger. Jag har ju alltid varit ganska emot droger. Och jag hade så här otrolig rädsla för att mina killar skulle ta droger. För det var som att de var otrogna mot mig liksom, eftersom att vi var ute så här mycket och så här, och det var folk som tog kokain och allt möjligt så här. Och jag var så emot det. Och jag var så här, ska du vara ihop med mig så får du inte ta några droger. Så att om de gjorde det ändå,
då var det det värsta.
Då var det det värsta liksom. När jag fick reda på det, han hade tydligen varit där inne på toaletten och tagit droger.
Alltså, då var det som ett otrohetssteg.
Det var det. Jag blev så ledsen. Och då kan vi snacka om att vi inte var på samma lag. Utan hans kväll gick ut på då att försöka hitta, att smussla med någonting och att jag inte skulle se och hit och dit och så här. Och så där var det liksom, ja men du vet. Det är ja, den verkligen känslan som är läbbig tycker jag.
Men den är fruktansvärd, för det är också det där att det finns en annan agenda. Vi har inte en gemensam agenda, utan det finns en dold agenda och en tredje agenda. Och man liksom inte riktigt är med. Och visst, när man är liksom ung och ihop och så här, det är svårt att ha samma agenda. Men någonstans när man ska hamna i det där så här, nu ska vi leva ihop och asa längre. Då måste man ha den där samma agendan. Och då tror jag också att vill man minimera de där sakerna så är det så. För att när jag hör om par som det kan pågå otroheter hit och dit, men de är ändå ihop och man är så här, gud, ser inte han eller ser inte hon eller hit eller så här. Då är det ofta de också, som jag kan se utifrån, är så här, ja men de har ett liv ihop fast ett liv isär.
Och de kanske älskar det också.
Ja.
Det kan ju finnas såna.
Ja men absolut. Men alltså, och jag tror också så här, för att ofta är folk dömande då, när det är så här, de är ihop, jag vet inte att han liksom flörtar med andra när han är på krogen. Det kanske är deras näring i relationen.
Ja.
Man har ingen aning.
Låt dem ha det så.
Ja. Att man liksom också så här, överlag inte ska döma om man inte vet heller omständigheterna.
Men alltså Victoria kanske är den som har varit mest otrogen av alla. Men det var David som blev påkommen. Och de hade en uppgörelse.
Ja, 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 ja.
Alltså, man har ingen aning om någonting. Så att jag tycker också att det är väldigt så här, man ska hålla sig ganska långt borta från det där och berätta för vilka som är otrogna.
Ja, men och bestämma sig för vem det är synd om.
Ja, det är det värsta jag vet.
För det är ju oftast, alltså man hör så här, man bara, ah, men de verkar så här, så bara, du skulle bara veta, så det är inte kul för henne.
Nej. Alltså det är så synd om henne. Han jobbar så mycket, är aldrig hemma. Nej. Men det kanske han som är ledsen för att han inte är hemma. Och hon har jättekul, för hon får alla pengar och har,
nej, men, eller, du vet, man har ingen
jätteglad
aning
för att hon lever ensam, för hon tycker att han är rätt jobbig. Alltså det finns ingen som vet någonting.
Får jag knyta ihop den här säcken då?
Gärna.
Den här typen som du pratade om i hälsokostaffären,
ja,
är ju samma typ som vi alla har i oss, i att hålla på och döma och hitta på hur folk har det. Därför är det så här, man ska aldrig gå in med så här, alltså du har det här och det här, så jag tror att du behöver det här.
Nej.
Men däremot så ska man försöka, tror jag, vara så öppen man bara kan. Och ödmjuk och härlig och så. Så att människor när de verkligen har problem och behöver dig vågar komma till dig.
På något sätt så måste man ju ändå erkänna att man lever inte bara med en partner längre.
Jag vet inte riktigt hur du lever.
Jag har skaffat mig en älskare.
Nej!
Va?
Otroligt.
Nej, men jag bara menar så här, det här med mobilen.
Mobilen är min partner. Bankis är min älskare.
Ja,
det är liksom så det är. Förstår du, jag är närmare mobilen än vad jag är. Liksom.
Fast det är ju mer passion. Helt skojar bara.
Ja,
nej, men det jag menar
faktiskt.
Det
ja, alltså, jag förstår vad du menar.
Det finns att, alltså, man klarar sig utan.
Men vet du vad jag känner också med mobilen? Att det är också det här att trots att man är liksom småbarnsmamma hemma så är man ju som på klubb hela tiden. För att man har ett flöde in.
Ja, jag har fått ett nytt liv sen mobilen kom. Det tror jag att alla har fått.
Men det är inte bara sen mobilen kom, utan sen smartphones kom.
Ja, men
kom.
Precis. Ja. Men det som är så jäkla kul som jag gjorde precis, det är att det finns ett test.
Nej.
På samsung.com/se/phone-or-partner.
Jaha.
Okej, jag ger dig bara första frågan.
Ja.
Nej, så hemskt. Den sista jag tittar på innan jag lägger mig på kvällen. Och den första jag rör vid när jag vaknar på morgonen.
Då ska jag säga phone or partner.
Ja, telefon eller partner.
Men jag orkar inte hålla på att röra min partner när jag ska gå och lägga mig. Jag vill bläddra bland bilderna på någon app.
Det är telefonen.
Ja, det är telefonen.
Ja, det tog jag också. Och sen svarar så här. Nej, det här är hemskt alltså. Jag vet att det bara var 10 minuter sedan, men jag kan inte hålla mig borta.
Phone or partner?
Ja.
Nej, men det är telefonen. Men alltså 10 minuter tycker jag var långt.
Alltså,
förstår, det är jäkla tortyr. 10 minuter.
Ja, men sen så blev det lite bättre. För sen var det typ så här.
Sen började du ljuga.
Nej, men sen var det typ lite det jag kunde ändå välja partner.
Ja.
Ja, det var 50-50. Men det är ett kul test som Samsung har.
Men väldigt kul faktiskt, måste jag säga.
Ja.
För jag tror faktiskt att man skulle behöva liksom få sig en tankeställare runt det där kanske en gång i månaden.
Mm. Ibland kan man tänka så här, vi borde åka bort i 2 dagar utan våra barn. 3 dagar, och bara för att,
utan våra mobiler.
Ja, men det är det jag bara funderar på nu. Det är inte det som skulle förändra romantiken. Nej. Det är 3 dagar utan mobilen.
Jag hörde när nästa test kommer, där är phone or children. Det är då man verkligen behöver
testa. Usch, det pratar vi inte om.
Och det här tycker jag är så mysigt, Amanda.
Nej, men alltså Hanna, nu blev jag liksom varm i hela hjärtat. Alltså att vi, den här podden, och jag säger du och jag, jag hoppas att vi personligen också är det, sponsrade av Polarbröd.
Mm.
Då känner jag, de har hamnat rätt. För det finns väl ingen som älskar bröd så mycket som du och jag.
Nej, och alltså det är, finns det något godare?
Nej, det finns inget godare.
Polarbröd med, men du vet, smör och ostskiva. Och det är så här, mys. Men framför allt, Amanda, säger så här. Polarbröd stödjer Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa.
Mm.
Och de har skapat kampanjen Snackmacka.
Åh gud, vad härligt. Vad är det för någonting?
Nej, men så här, det är otroligt viktigt att öppna upp till samtal med sina barn.
Mm.
Om hur de har haft det i skolan och på fritiden.
Mm.
Det är liksom där man kan försöka liksom lirka fram om det är någonting som skaver eller gnager, eller om de har varit med om någonting som har varit läskigt, eller om någon annan har blivit orättvist behandlad och så vidare.
Mm.
Och för då att så här, kunna närma sig de här sakerna, så finns det ju inget bättre än att fika ihop i lugn och ro.
Nej, såklart. Men vet du vad de har gjort också? De har tagit fram 3 stycken roliga musikinbjudningar att skicka till barnen, där man kan bjuda in till en snackmacka. Och varje inbjudan kan göras liksom lite mer personlig genom att lägga in barnets namn och välja den musikstil som hen gillar bäst. Alltså det här
sånt
är
mys.
Jättemysigt.
Mm. Hörrni, alla föräldrar som lyssnar på det här, gå in på polarbröd.se, läs mer om den viktiga snackmackan och skicka en musikinbjudan.
Hanna, vi är sponsrade av Sadler.
Det tycker jag är kul, Amanda.
Och det här är så bra för att Sadlers fokus ligger liksom inte på att följa de senaste trenderna, utan de vill skapa produkter som har liksom en klassisk tidlös design och kan matchas till alla trender som man följer under tid.
Ja, men verkligen. Alltså, de är Skandinaviens ledande lädervarumärke sedan 1986.
Mm.
Med läderaccessoarer för både dam och herr. Och just det här att alltså, de är ju då experter på just läder. Och känner ju, alltså många känner ju till deras höga kvalitet.
Ja, för det är ju just det. De har så hög kvalitet. Och det vill man ju när man ska köpa liksom ett bälte, en väska, en portfölj eller en sån här weekendbag. Då vill man ha kvalitet. Och man vill att det ska vara snyggt.
Ja, men om du investerar till exempel i en totebag eller den perfekta datorväskan eller kanske en weekendbag.
Mm.
Då är det ju så att så här, det är inte så att det är så här yesterday's news. Alltså för de har klassisk design och läder blir ju bara snyggare med tiden.
Bara snyggare. Alltså det känns så härligt att ha liksom en 10 år gammal läderbag som man packar i. Alltså det är så snyggt.
Bra present tycker jag också.
Jättebra. Jag tänker nu på alla, liksom, alla som har någon som förlorar, men liksom också så här studentpresent eller flytta hem. Alltså det är underbara presenter du ger.
Ja, är det någonting som man inte har? För det mesta, det är ju en bra weekendbag till exempel.
Ja, eller har du sett den här Paris tote-väska? Den är så snygg till våren. Den måste jag ha. Och ni som inte har upptäckt Sadler.com, eller så har ni gjort det. Men oavsett så får ju våra lyssnare, Fredagspoddens lyssnare, exklusiv rabatt. Koden Fredagspodden ger er 20% rabatt på allt till ordinarie pris från Sadler.com. Och det här gäller till och med söndag 5 maj.
Ja, Amanda, vi är sponsrade av Bobby's Haircare.
Åh, det är så underbart tycker jag.
Men jag drar lite kort info för jag tycker att det är viktigt these days.
Mm.
Alltså alla produkter är 100% veganskt, sulfat- och parabenfritt, cruelty-free och tillverkade i Sverige.
Mm.
Och så säger det så här, och det här förstår jag, doftskalan har de jobbat med så länge, alltså flera år. För de doftar supergott.
Ja, men de gör verkligen det och det är verkligen så här. Det är ju salongs liksom, kvalitet på det här. Men jag måste säga samma sak om doften. Du vet när man kommer in på en frisörsalong. Eller har precis tvättat upp. Det är en doft som man är så här. Varför kan inte jag få till det här hemma i duschen eller badkaret?
Men nu kan man liksom få det.
Ja, och också så att man får den där känslan av att man har salongsfixat hår varje dag.
Mm.
Och sen så är det också supersnygga produkter.
Ja, alltså, och det tycker jag vill också, man ha det också... på badkarskanten. Alltså.
Ja, eller på badrumshyllan. Alltså, så är det. Om du aldrig har testat Bobbys produkter så är det ett bra tillfälle att passa på. För nu har de 20% på hela sortimentet på bobbys.se.
Ja, och glöm inte att de har ju också stylingprodukter som är superbra för alla hårtyper.
Älskar deras torrschampo.
Vet du vad jag bara vill slå ett slag för?
Nej.
Det är dags att beställa saker och ting på Systembolaget inför midsommar.
Vet du vad det är jag vill säga?
Nej.
Att det är dags för mig att fylla kylen med rosé.
Underbart. Och vet ni vad nästa vecka?
Nej.
Nästa vecka så är det podd från Gotland.
Woohoo!
Ja. Och tills dess, gå in på hannaochamanda.se och signa upp er. För nästa vecka kommer också vårt första nyhetsbrev.
Och du vet, så det kommer vara helt sjukt alltså. Ni fattar inte. Men då måste ni gå in på hannaochamanda.se och reagera. För annars kommer ni inte få det.
Nej. Mm. Puss och kram, we love you all. Superskål.
Hej.
Hej.
Producerat av Perfect Day Media.